Välkommen till Förkroppsligad psykologi-podden där vi dyker in i sambandet mellan kropp, känslor och tankar. Vi utgår från forskning och vetenskapen, också alltid förankrad i erfarenhet och den individuella upplevelsen. Halloj gänget, ny vecka, nytt avsnitt. Hur är allt med er? Jag har det bra, måste känna efter. Jo, men jag har det bra. Jag är nästan helt återhämtad efter halsflussen. Halsen mår super, det är mer orken som liksom släpar efter. Jag tror inte det bara har att göra med halsflussen. Det har nog också en hel del att göra med den här hösten och framförallt de senaste månaderna. Så den här veckan är min sista vecka innan julledigheten. Jag kommer fortsätta posta på tisdagar. Men framförallt så har jag valt att den här veckan är en väldigt, väldigt lugn vecka innan min månadsledighet. Så jag har skickat ut lite fakturor, försöker svara på alla mejl och bara ta det lugnt. Du vet, tillåta mig själv att komma ner i varv, tillåta mig själv att ha en lugn vecka innan ledigheten så att inte allting bara, du vet, fullt ös, medvetslös och sen så ingenting, utan långsamt, långsamt trappa ner. Det är ganska skönt att kunna göra så, att inte liksom spränga in ledigheten med andan i halsen. Och innan vi går in i avsnittet så idag så gästas jag av Linus Johansson, fysioterapeut och författare. Vi ska prata om fascia, det här nästan lite mytomspunna, mystiska, komplexa, spännande som pågår i kroppen som tillskrivs väldigt många funktioner och förmågor. Men innan vi går in där så vill jag säga tack så jättemycket till alla som lyssnar. Jag tycker att podd är ett väldigt kul format att vara i. Ni vet, så här, ni som lyssnar. Jag kan ta lite sidospår, jag kan ta lite vändor. Men verkligen, man får möjlighet att prata, att stöta och blöta, att vrida och vända. Och känna på saker och provprata och smaka och ändra igen. Och verkligen ta oss tid att känna och vara. Som kanske inte alltid, den tiden kanske inte alltid ges eller tas eller får oss ändra forum. Så jag verkligen uppskattar poddformatet, uppskattar de här fantastiska gästerna som kommer hit och pratar och delar med sig. Och det hade ju inte varit möjligt utan dem. Podden hade inte heller varit möjlig utan er. För hade inte ni lyssnat, helt allvarligt, hur mycket jag tycker om poddformatet så hade jag slutat. Så jag är så tacksam att så många lyssnar. Jag är så glad när ni lämnar kommentarer och när ni delar. Och ja, verkligen, tack till er. Om du vill, där du lyssnar på podden, får du jättegärna gå in och ge betyg till podden. Ifall du inte följer podden, det här är kanske ditt första avsnitt, och du bara, åh vilken bra podd, du får gärna gå in och följa podden så ännu fler hittar. Med det sagt, nu fokuserar vi på det här avsnittet och Linus Johansson. Ifall du inte har hört Linus prata någon gång om fascia, om bindväv, om kroppen, om rörelse, så har du ett underbart avsnitt framför dig, även om du har hört honom prata. Men då vet du ju om vilket avsnitt du har framför dig. Så kunnig, så nördig, det är ett jättehärligt samtal. Och det jag uppskattar med Linus är dels hans oerhörda praktiska erfarenhet i kombination med sin teoretiska kunnighet. Så det är inte bara teorier och tänkande, utan det är verkligen, okej, så här har vi sett forskning, så har vi sett i teorin, men också så här har han förankrat sin kunskap så många människor över så många år. Så det blir verkligen, du vet, förkroppsligt. Jag uppskattar också hans förmåga att nyansera och bjuda in till det viktiga i liksom rörelse och att hitta den här nyfikenheten och närvaron i kroppen. Och att hjälpa oss reda ut vilka myter och missförstånd finns om fascia. Eller bindväv. Vad ska vi kalla det egentligen? Vi går upp till Linus och får han hjälpa oss att reda ut det här. Då säger jag hej och välkommen till Linus Johansson.
Hello!
Det här ska bli helt underbart nördigt att få prata med dig om fascia.
Ja, det hoppas vi, verkligen. Det finns risk för det om vi säger så.
Men vi har avsatt ganska mycket tid här, ja. Nu, så vi är redo.
Djup nördgrop att halka ner i.
Ja, för dem som inte vet vem du är, vill du presentera dig själv?
Ja, Linus Johansson, fysioterapeut i grund och botten, eller hette ju sjukgymnast när jag utbildade mig på den tiden för över 20 år sedan nu. Arbetar med rörelse och träning, så kallar mig både för fysioterapeut och rörelseutvecklare, för det har jag på något sätt kommit fram till att det är ju det jag gör. Jag utvecklar människors rörelse på det ena eller andra sättet då. Och jag får dagarna att gå genom att bryta bända i folk då på min klinik. Och, men även då se till att folk rör på sig ordentligt genom att skapa träning framförallt online. Och sen så skriver jag lite böcker bara för att fylla ut de där små tomrummen däremellan liksom.
Jag vet, alltså vi har så mycket tid och så lite saker att göra.
Ja visst, så är det, så är det. Mm.
Och jag har ju gått utbildningen för dig, vi har ju liksom rört oss i samma kretsar, vi har presenterat på samma konvent och det känns verkligen som att jag har haft äran att följa med och få ta del av din erfarenhet och nördighet och kunskap för när vi började, nu är det lite skillnad mellan dig och mig i ålder, men ingen av oss är purunga. När vi började så var det som att fascia var ett bihang, ett liksom, du vet, så här, nästan en restprodukt. Och sen så har du fått den här självklara, stora, ibland nästan lite mytiska, magiska platsen. Vill du ta oss med i den resan?
Ja, precis. Jo, gärna det. Och det är precis som du säger, för och jag får hela tiden lägga på 5 år sedan när jag pratar om det här. Men för kanske är det nu 15 år sedan som, ja men 10 år sedan kan man väl säga, när det bubblar upp liksom riktigt ordentligt då, fascian eller bindväven på något sätt den här horisonten där vi arbetar och där vi finns då med rörelseträning och utveckling sådär. Och tittar man tillbaks på det så är det precis som du säger, det har alltid funnits med och alltid noterats i på något sätt i de skrifter som och atlasar som det har funnits då, men det har liksom precis så ställts lite vid sidan av. Det finns någon svensk anatomiatlas som definierar bindväv som den vita vävnaden som fyller kroppens hålrum är en sån här. Så man verkligen har, och det är så spännande när man läser det där, för då är det verkligen som att då har man tänkt att ja, men det, då låter det som om någon har skapat kroppen. Och sen så blev det liksom, nu blev det ett hål här. Vi har inga mer muskler, organ eller ben att stoppa i. Vad ska vi ta? Ja, men vi tar det vita och så fyller vi det så vi får det liksom helt och fullt då. Sådär. Så har det varit en väldigt konstig så bild. Fortfarande är det väl väldigt mycket så att inom kirurgin och så är ju bindväven väldigt mycket det man bara ska ta sig igenom för att komma till the good stuff. Alltså de effektorganen och så vidare. Och jag tror att i träningsvärlden där vi har på något sätt levt mycket mer orienterat utifrån muskler så har man på något sätt då involverat bindväven i själva muskeln och så bara sett muskeln som sina två senor och liksom sin kropp då. Och sen så har man inte gjort mycket mer av det utan det har bara liksom inkluderat lite så. Men sen så kom den ju då på något sätt via många olika, men framförallt är det väl Gil Hedley då som har på något sätt lyft upp. Alltså han bara på något sätt ju började krångla och bråka med den sådär väldigt mycket och bara frigjord och titta och blev helt fascinerad av den då och börja spela in massa YouTube-filmer och lägga ut och visa på hur det faktiskt inte är så enkelt och ena handa som vi tror utan det är verkligen det här mer komplexa och sammanhängande. Och sen då också hur Tom Myers och många med honom, Carla Steck och inkluderat då börja mycket mer praktiskt titta på det och utifrån olika perspektiv så som Tom mycket mer ur det rent anatomiska och Carla kanske lite mer ur det fysiologiska, funktionella. Sådär, va? Börja belysa, studera och försöka förstå det här mer då. Kring vad det faktiskt är och vad det har för egentligen betydelse för oss när det kommer till våran rörelse och våran hälsa.
Det jag, min introduktion eller det jag kände att fascia fick stor plats från yogavärlden. Det var ju inom yin-yoga. Att det är ofta inom, och det är fortfarande 2025 idag, sägs inom yin-yoga-utbildningar att det enda sättet att påverka fascian, det är genom yin-yoga.
Mm.
Det enda sättet att påverka fascian, det är att vara stilla i långa perioder och ha de här hold som det är yin-yoga. Och jag kommer ihåg när jag gick i yin-yoga-utbildningen, jag bara, det här är inte logiskt. Jag kan inte, varför? Kan förklara för mig? Nej, men okej, okay, men om jag värmer, för du får inte värma upp, eller förut fick du inte värma upp innan yin, du fick inte springa, wow, du fick inte, för då kom du inte åt. Jag bara sa, men jag får liksom inte ihop det här med hur förklara, och liksom ingen kunde egentligen förklara, för att det var en sån här, nu gör jag, för er som inte ser det, situationstecken, att så här, det var en sanning. Att så här, det enda sättet att komma åt fascian, och sen då liksom via dig, via Tom Myers, att så här, fast vänta, fascia behöver ju, vi behöver stötar, vi behöver fjädring, vi behöver hålla, vi behöver styrka. Liksom att vi behöver mata vår fascia med så olika typer av rörelser för att motionera den och ge den variation. Precis som att ibland sätter vi Ben & Jerry's, ibland sätter vi grönsaker, ibland sätter vi bönor. Att vi behöver liksom olika saker. Så det var någonting som jag har sett liksom i den här transformationen av fascia. Från att liksom vara dels det att så här, vi behöver inte kasta tiden till vi kan bara göra på ett sätt till att så här, vi behöver göra olika saker.
Ja. Och med det formar du eller liksom fångar du ett begrepp som är som man kan likställa med människan generellt. En lik bindväven, precis som du säger, behöver ha mycket olika stimuli. Det vill säga en polykultur, mycket av mycket. Så behöver precis samma sak som människan. Vi behöver äta lite Ben & Jerry's för då mår vi bra. Vi behöver äta, då mår vi bäst kanske.
Precis.
Så behöver vi äta broccoli, vi mår inte riktigt lika bra. Men vi vet att det är bra för oss. Så all den här variationen, all den typen av olika inputs, både i form av tankar, känslor, rörelser, allting som en människa behöver ha mycket olika av. Exakt samma sak är med bindväven. Den mår absolut bäst av en polykultur av rörelse och inte en monokultur där det är en och samma sak hela tiden. Och det här kan man väl kanske då, det finns vissa kulturer och rörelsekulturer som tycker att det, som yin-yogisarna då, de håller sig till sin grej. Säg löparna, de håller sig till sin grej. Tyngdlyftarna håller sig till sin grej. Det blir monokulturer, men vi vet att det absolut bästa, en människa som gör yin-yoga, som springer och som kör tyngdlyftning, den personen har en kropp som kan otroligt mycket, som är resilient, motståndskraftig, mycket mer tålig, kan göra häftiga, skojiga saker. Det avspeglas direkt i bindväven. Du får en bindväv som då har tagit emot all den här typen av rörelse och anpassat sig till den och gett dig då den mest universella kropp som finns för att kunna göra så mycket häftig och bra rörelse som bara går då. Så att,
oh. Och här, jag får tre tankar. Jag börjar med den sista tanken.
Mm.
Och det här är ju precis vad jag brukar säga om nervsystemet.
Ja.
Att nervsystemet, länge så var det så här, nu ska vi ska meditera, vi ska mindfulness, vi ska meditera, yes, vi ska bromsa, vi ska ner, vi ska vagustorn. Och jag är så här, fast ett motståndskraftigt nervsystem är ett nervsystem som är följsamt.
Ja.
Det är där du kan vara i balans, i lugn, du kan ligga ner eller sitta ner, du kan ta det lugnt, du kan titta på gräset, du kan njuta av molnen. Men det är också ett nervsystem där du är i balans, där det är, när det är snabbt, där du kan vara exalterad, du kan ställa om, du kan, okej, jag måste, paketet blev sent, ska jag köpa en ny julklapp eller ska jag strunta i julklapp? Eller, vet, det är det som är ett starkt stresståligt nervsystemet att kunna ställa om. Samma sak med fascia, samma sak med hela vår organism. Vi är gjorda för att ställa om. Vi är gjorda för att kunna existera i olika aktiveringsnivåer. Inte så här, nu ska jag bara kunna ginna, bara kunna springa, bara kunna, utan vi ska ju kunna livet.
Precis,
liksom.
Exakt.
Det var den ena tanken. Den andra tanken är, nu säger vi fascia och bindväv. Bindväv och fascia. Och bara, vi redar ut. Jag frågade dig innan och jag hade fel. Eller lite fel fast lite rätt. Så vill ta med lyssnarna. Vad är vad?
Vi reder ut det då. Så fascia är det engelska namnet. Egentligen inte. Det är latin. Fascia. Latin betyder fascia på latin betyder omsvept. Därför att kroppens olika delar namngavs först på 1800-talet. Så det spännande när vi pratar om kroppen så använder vi två språk. Det är grekiska och det är latin. Grekiskan det kommer ifrån när grekerna börjar utforska kroppen. Och det är mycket mer bara en beskrivning av händelser, saker och faktum används grekiska till. Som till exempel soma som betyder kropp. Psyke som då berörde psyket där uppe. Och psykosomatik som är den här saken att kropp och sånt hänger ihop. På 1800-talet så bestämde sig två skottar för att vi måste namnge saker och ting. Och vi tar latin eftersom det är ett övergripande språk som alla, liksom, väldigt mycket av det germanska i alla fall härstammar därifrån då, språklinjerna. Och enklast så gjorde de så att vi namnger det för så som det ser ut. Så nyckelbenet då som vi har precis på varsin sida strax om hakan heter nyckelbenet för så såg en nyckel ut på 1800-talet. Grov, liksom smidd och så vidare. Hade vi namngett det idag så, alltså det, allting är blipp och chip och grejer så att ingenting hade fått heta sådär. Det är, så att jag har en väldigt härlig bok som heter The Secret Language of Anatomy som går igenom allt det här, var det har namngivits ifrån. Det är väldigt fascinerande då. Och just fascia, betyder omsvept. Påvens kläder är en fascia, för han sveps varje dag i sina kläder. Bräderna som sitter runt ett tak på ett hus kallas för fascia på engelska, därför att de sveper runt taket då, vindskivor på svenska. Så att det betyder ju bara omsvept egentligen. Därför att det var det man såg när man tittar ner i en kropp. Det här oändliga vita som sveper om då. Och på svenska så är det väven som binder ihop, det vill säga bindväv. Men sen så finns det också då ett engelskt uttryck som är connective tissue. Och det blandas lite ihop här, och det med, alltså, med gott fog för att det blandas ihop, för det är inte riktigt helt utrett vad som är vad än. Så, eller man har inte bestämt sig bara, det finns olika läger. Men connective tissue på svenska så säger vi stödjevävnad. Så. Och det här är ju ett väldigt spännande begrepp då, därför att de innefattar lite olika saker. Då finns det vissa som är lite mer då puritaner, anser de sig själva, och anser då att det är vissa av strukturerna i kroppen som får kallas för fascia. Det andra är connective tissue. Medan det finns de som är lite mer tvärskit, samma grej alltihop, och kallar liksom allting då för fascia, även om det är connective tissue. Där det finns en väldigt, väldigt spännande struktur i kroppen som också är då en stödig vävnad, och som blir verkligen den här väldigt spännande vattendelaren då. Och det är vårat blod.
Mm.
Och de vita blodkropparna i blodet som också räknas in i den här stödig vävnadsdelen. Därför att definitionen av vad bindväven, om man ska bara koka ner det till vad är bindvävens absoluta funktion, då är det att göra livet så enkelt för resten av kroppens alla celler. Det är det som är bindvävens core-uppgift. Min uppgift här är att se till att alla andra runt omkring mig har det så himla bra de bara kan. Det är liksom, och det är ganska nobel ändå uppgift som bindväven har. Där då de vita blodkropparna i blodet är de röda blodkropparnas stödjevävnad, som är till för att liksom ge dem det bästa stödet i livet. Så att då plötsligt så har ju bindväv inte, som man kan tänka, liksom en fast plats där den sitter, utan då far ju även bindväven runt i sådana fall. Och det är där det blir lite så här, att då, men då kanske det är mer en stödjevävnad då än vad det är en bindväv. Sådär. Och det är väl, ja, man får väl säga sig till vilket liksom läger man vill där egentligen. Jag bryr mig inte så mycket, därför att jag har också kommit till den här slutsatsen på något sätt nu över 20 plus år att ha jobbat med kroppen i rörelse. Så jag, på något sätt nu så har jag tagit mig tillbaks hela vägen runt. Så jag är tillbaks där jag på något sätt började och inser att det spelar ingen roll vad vi kallar saker och ting i kroppen eller hur vi definierar och så vidare. Det är fortfarande bara hur vi arbetar med komplexiteten i rörelse som är det enda sättet vi kan påverka det oavsett. Och det kommer inte göra någon skillnad när vi kallar det för fascia, connective tissue, bindväv eller vad du vill. Så är det fortfarande hur du utför din rörelse och att du utför din rörelse som är själva grundgrejen. Då. Så att man kan ju, alltså, säga och tycka vad man vill, men det är först när du rör på skiten som det kommer att göra någon skillnad oavsett då, för det hela.
Mm. Och jag har aldrig hört stödig vävnad, så jag har kallat det bindväv. Sagt så här. Om bindväv är Sverige,
ja,
så är fascia Sörmland, och som så är myofascia Gnesta. Att så här, ja, det finns, så kan man säga. Liksom, så har jag delat upp det. Men jag tar med mig det här som alltid. Vi lyssnar, vi lär oss, vi utvecklas. Och jag håller ju med dig om att egentligen så är ju orden sekundära. Ja. Det är ju rörelsen, det är förståelsen för liksom, den förkroppsligade förståelsen för komplexiteten och för liksom innebörden.
Ja.
Men som utbildare så behöver vi också, du vet, så här, hur ska jag förklara det här, hur ska jag liksom så. Yes.
Och det finns en spännande sak som, och jag älskar att se kopplingar mellan ja, livet i stort, eller saker inom livet kan man snarare säga så. Och vi lever i olika typer av system, Så kroppen är ett system, vi lever i ett samhällssystem, allting är liksom systemiskt på något sätt sådär. Och det visar sig gång efter annan att det som ett system mår absolut bäst av, det är integrering.
Mm.
Det ett system mår absolut sämst av, det är segregering. Så det är bara, det bara är så. Ett integrerat system är det absolut bästa systemet som finns. Föreställ dig bara när du säger kringla P, så. Hepp, nu kommer det inte ut någonting ur skrivaren här, därför att det här systemet är inte integrerat. Då blir man tok, eller hur? Det liksom blir segregerat. Skrivaren är en sak, datorn är en sak. Jobba med varandra, snälla! Så. Och det är samma sak då när det kommer till allting som har med kroppen att göra. Och precis som du säger, nu när vi har sagt om alla de här orden då, stödjer vi den här, connected tissue, bindväv, fascia. Vad de tyvärr gör, och vad tyvärr vårt språk gör, är att det segregerar. Det är inbyggt, ett inbyggt fel i vårt språk på något sätt då. Där det kommer till det här att vi måste sätta rubriker på saker och ting, annars så går det inte att prata om det. Och det som är så lustigt och olustigt på samma sätt, att vi är så fantastiskt beroende av språket för att kunna förstå dem. Men våra ord blir skalpeller, och det här har jag alltid sagt så där i mina föreläsningar. Har vi ben, frågar folk så här. Ja, säger de. Har vi armar? Ja, jajamensan, det håller alla med om att vi har. Så här, ja, men vänta då, säger jag. Så sätter jag upp ett finger på min arm och så drar jag längs med armen in mot kroppen. Och så säger jag så här. Säg då till när armen tar slut och när den blir en bröstkorg. Och det är ingen som säger. Ja, jag ibland är det folk som skriker stopp. Och det är det absolut roligaste som finns. För de har liksom missat den bollen lite. Så där. De andra som förstår att aha, han försöker förklara någonting. Och sen låter man liksom fingret gå diagonalt över bröstkorgen. Och säger när bröstkorgen tar slut och så går den ner mot magen. Och säger när det blir en mage. Och när tar magen slut och när det blir ett ben. Jag har inga sträckade linjer på min kropp. Men när jag använder mitt språk, då plötsligt skapar jag de här linjerna. De här mentala skalpellerna då. Och det är de som egentligen är. Alltså det ligger oss väldigt mycket i fatet att vi kan inte ta oss vidare riktigt om vi låter oss begränsas av begrepperna. Och det är det här som är, och det vet alla som praktiserar rörelse, att är man inne, djupt inne i någon typ av det spelar ingen roll om du kommer in i liksom, du vet, andra andningen i löpningen, eller om du liksom kommer in i de här djupa fantastiska positionerna i yogan, eller om du presterar absolut mest magnifika lyftet som du kan med din skivstång. Det går liksom inte att sätta ord på det som händer då. För då förstör man det med en gång. Och för att snurra tillbaka lite till det där då. Så är det samma sak med begreppet anatomi då. Som är det som vi baserar hela den här kunskapen kring kroppen på. Känner du till vad ordet anatomi betyder?
Att skära, att dela upp.
Precis. Det är de två grekiska orden ana och temno. Återigen, grekiskan förklarar begrepp, händelse, vad som sker. Så ana, temno betyder skära upp. Så anatomi är ju bara beskrivelsen av vad man faktiskt gör med en sak. En tingest, man skär upp det. Så grekerna valde beskrivande ord för det de gjorde. Medan vi nu använder ordet, begreppet anatomi, mycket mer som beskrivelsen eller för kroppens sammansättning och så vidare. Så att vi är nu så djupt inne i kroppens komplexitet att språket haltar något så fruktansvärt. Så vad man måste göra, vi kan ju inte sluta prata dock, inte sluta skriva böcker, inte sluta göra forskning och avhandlingar. Men det vi aldrig får glömma av, det är att vi måste också praktisera det vi predikar. För det är i praktiseringen som vi kan uppleva predikan inom citationstecken då. Du kan inte bara prata om bindväv, du lär och också utforska den i din egen kropp och sen så bjuda in andra att få uppleva vad det nu är du liksom själv har upptäckt och upplever, för att de ska kunna verkligen sätta samman det i ett eget forum, ett eget begrepp, och skapa den kroppsliga förståelsen kring vad det är vi pratar om, och inte bara då den där liksom snacket om det.
Så. Mm. Jag tänker att intellektualisering är ju ett sätt att skydda sig från att uppleva. Det märker jag jättemycket inom terapi. att så jag har ändå det som är min gren och inriktning är affektfokuserad terapi, alltså känslor. Men det finns, alltså Linus, det finns typ ingen forskning inom känslofokuserad terapi eller inom emotionsforskning som har med kroppen. Det är så lite rörelse, det är så lite kropp. Jag typ sitter där bara så här, hur? Och inom terapi där vi ska liksom förkroppsliga, vad känner du, vad händer det? Och så många av terapeuterna som inte kroppar, som inte har en rörelsepraktik. Och jag säger inte det här liksom för att fördöma, utan det är med att jag blir så förvånad. Hur ska vi bjuda in våra patienter, hur ska vi bjuda in våra deltagare eller klienter eller våra läsare eller våra lyssnare att få kontakt med sin kropp? Om vi själva pratar utifrån enbart en intellektuell upplevelse.
Ja, det är ett, och frågan är om det är som kanske, det måste bara få gå så tillräckligt länge tills man upptäcker liksom att vänta, vi saknar en pusselbit här nu. Vad är det? Vi kommer liksom inte längre i det här. Då kommer Veronica säga så här, hörni, det här med kroppen va? Ska vi prova om vi liksom bollar in kroppen också i matchen? Får vi se vad som händer? Och då kommer man antagligen klicka över till nästa.
Men jag kan också märka med vissa patienter som liksom har haft verkligen så här intellektualiserande, så här, jag är en intelligent, smart människa, de har ju fått massa fördelar att tänka. Där behöver det också finnas en rational, så här, nu ska vi göra så här för att, eller psykoedukation, det här är hur kroppen fungerar, så här är nervsystemet, den är bron mellan, de bara okej, nu litar jag på dig för att du vet vad du pratar om. Nu är jag tillräckligt trygg för att slappna av och känna efter hur det känns i min axel. Så jag tänker att vi har alla olika vägar in i det här upplevandet.
Precis, så är det.
Den tredje saken, jag sa förut, saker. Den tredje saken. Varför tror du, upplever du, reflekterade över att farsan har blivit nästan lite mytisk? Att så här, ja, det här, om du vet, de här, man ska röra sig på ett visst sätt, för det kommer frigöra saker som lagras i fascian. Eller det är bara genom att gå in i den här fascian som verkligen får tag i våra känslor. Eller olika tankar om hur fascian är uppbyggd och det ger som slags... Vad är din syn på det?
Jag tror att myten om den här nästan väsenliknande vävnaden då, som bindväven är, den har ju då ursprunget ifrån just de här anatomiska studierna som framförallt Hedley har bidragit med. Då. Där vi har The Fuzz Speech då, som blev så fantastiskt berömt, det här när han drar isär två olika vävnader och sen så dyker upp liksom ett rent, det ser ut som något skimmer, något nästan sådär spindelvävsliknande så som bara smälter när han drar fingret igenom det. Så, bara den visuella inputet som det har gett då har nog verkligen lagt bränsle på den elden för den här myten. Och det som är så spännande med det då, det är att när han separerar de här två vävnaderna och det här fuzzet dyker upp, så ser det ju aldrig ut i kroppen.
Nej, det är alltså, död vävnad.
Vävnaderna tar aldrig det avståndet. Så att bindväven har aldrig sett ut så. Det är först när han separerar de här två vävnaderna som den kraften skapar det. När de ligger tätt ihop så är det något helt annat. Och det är det som är också så fascinerande med det. Det är som en dimma, som ett väsen, som en... För det är så väl invävt i all annan struktur. Så det går ju inte att anatomiskt skära ut det på det sättet. Jag har en mycket god vän och kollega som heter Gary Carter som har jobbat nu i många år nere på det här plastinariet nere i Tyskland där de byter ut kroppsvätskan i kroppen mot en resin, en plast, och så stelnar den liksom. Så det har de gjort jättespännande anatomiska studier. Det kallas för Body World. Den har varit jorden runt den här utställningen då. Och där har de, jag vet inte om det är 3-4-5 år de har jobbat med att skapa en, får man väl säga, en förkroppsligad illustration av bindväven. Då. Hon heter Freja, heter hon. Det går att googla på henne där de har försökt. Men det har ju alltså varit ett arbete som är... Det är orimligt att ens åta sig den här uppgiften. Därför att det går liksom inte att frilägga bindväven på det sättet. Och just att det är den här mytiska, försvinnande, svårfångade vävnaden ger stöd för att man då kan fylla det med idéer och begrepp och tankar så som är lika flyktiga, då passar de så bra ihop. Så, och så kan man då, som man gärna vill göra, hitta en antingen syndabock eller frälsare. Det är på något sätt, man, alltså människor söker antingen det ena eller det andra ständigt. Soas muskeln, är det frälsaren eller är det djävulen? Alltså sådär, men plågas ska den stackaren göra oavsett då, det verkar det som sådär. Och det var det lite det som hände när bindväven kom upp då på horisonten också, att det, min rädsla var återigen, och det var därför jag skrev min bok Bindväv då, att nu har vi ytterligare en sak så här som kommer upp på himlen då, träningshimlen, och så kommer den helt förstöras därför att ingen riktigt förstår eller vet vad man ska göra med det, och sen så kommer det bara glömmas av och så kommer det vara skåpmat. Det var ungefär som, det har varit så många som till exempel transversus abdominis, den här djupaste av de här musklerna. Herregud, när jag gick min utbildning, du, det var att lära sig spänna den. Det var det enda man gjorde för ryggproblem. Sådär.
Mm.
Så. Och jag vet, det, all den här apparaturen, alla, så mycket som jag har stått på alla fyra med en kvastskaft på ryggen och liksom hålla linjer och aktivera och så vidare. Och sen när man ska omsätta det i verkligheten så bara konverterar det. Det går liksom inte. Och jag var rädd att bindväven skulle... Det skulle ske samma sak. Det verkar nu som att det inte har gjort det. Det är tillräckligt mycket fantastiska människor som rör sig runt den här vävnaden och stillar stormen lite. Där Carla Stecco, på något sätt, jag kan tycka att hon är den som ska hyllas mest av dem alla. Därför att hon har drivit en sån fantastisk linje kring den som är vetenskaplig men ändå det holistiska. Också är det så himla trevligt med en kvinna i liksom, bland annars en väldigt mansdominerad tillställning så, vilket har tillfört väldigt mycket. Bara den här saken som att hon upptäckte ju en av de här cellerna i bindväven som de ville kalla för någonting med steck och så, men hon var så här, nej, för guds skull. Och det är ju Nobelprisvarning på det fyndet ju. Så vi får ju se här, förhoppningsvis så kanske hon kan ta det så långt. Men att det finns så mycket fantastiska människor nu som driver forskningen kring bindväven, ger realistiska beskrivningar, konkreta sätt att arbeta med det som gör att vi kommer, den här stormen kommer lugna sig lite. Men sen så kan jag väl få tycka att om det är så nu då att någon upplever att ja, men mina känslor fastnar i bindväven, det är där liksom det sätter sig, och det också upplever det med mina patienter eller mina klienter så, att det är där som vi kan releasa då känslor och komma vidare. Och, så här är det, men jag har en grundprincip för allting och det är det. Så länge någonting får en människa att må och fungera bättre, och man själv inte driver det utifrån någon typ av sådär negativ, det vill säga att jag vet att det här är en lögn och jag tjänar otroligt mycket pengar på den här lögnen. Så länge man själv tror på det, man inte far med ocker och de som man möter mår fantastiskt bra av det, då får man säga vad man vill, tycka vad man vill, för då är det inte fel. Så länge du får en människa må och fungera bättre på rätt och riktigt sätt, då är du rätt ute. Om det då är känslor som döljs i en bindväv eller vad som helst, fine. Det går alldeles utmärkt. För slut, det är ändå så här, för vi måste, och det är en sån här sak också som, när man, allting som är nytt och spännande och som händer i kroppen och så vidare, man måste alltid fråga sig, vad är det jag vill? Vad är det jag vill få ut av det? Vad är slut, liksom, klämmen på det hela? Vad vill jag få till? Och jag vill få människor att må och fungera, röra sig lättare och bättre. Fine. Om det är det du vill då, sådär, då kan ju du få övertyga människor eller jobba på det sättet du vill när det är det målet du söker. Då är, jag tycker att har man den definitionen eller den, sådär, då är man på rätt väg. Och sen så, i min värld så kan man inte säga då att någon gör eller har fel när man far med den goda intentionen så.
Och det här är ju fantastiskt, att vi har två vuxna människor, du och jag inte alls håller med dig.
Jaha, vad spännande.
Men jag, okej, till viss del så håller jag med dig. Och jag liksom försöker ofta, jag börjar alltid med att försöka snällt tolka när jag ser någon säga någonting mer så här, det här är inte rätt. Alltså det här är faktamässigt inte rätt. Jag ser att du har en god intention, precis som du pratar om Linus. Jag ser att du som, inte du Linus, men när jag ser personer dela, från en, så här, oftast så tycker jag att det kommer från just den platsen du nämner, att så här, någon har upplevt någonting själv, någon vill sprida, någon vill dela, någon vill hjälpa. Så jag snälltolkar, men varför jag inte håller med dig fullt ut är för att jag ser också personerna, och det kanske är för att jag jobbar mer med trauma och psykisk ohälsa och du jobbar mer med rörelse och friskvård. Mm. Det kanske där liksom, som, det kanske det som gör att vi har olika liksom ingångar. Men när jag får liksom patienter som har blivit traumatiserade av liksom vissa metoder som säger sig vara stressmetoder eller som säger sig vara traumametoder, och personer har blivit liksom, du vet, fått nästan psykos, eller då är jag så här, ah nej, det finns ett ansvar i vad är det jag förmedlar, vad är det jag säger är orsaken, vad är det jag säger är lösningen. Och det du säger, alltså vi rör oss på lite olika planhalvor, att det är så här, okej, men
jo, men jag menar nog att resultatet ska vara gott. Det är grejen. Men då precis. Har de fel om de liksom kör en metod som ger fel resultat.
Och där tänker jag liksom med sociala medier att vi får bli så matade med att så här, du ska... Okej, nu fick jag min röda tråd här. Att även om intentionen är god att säga att känslorna sitter i höften eller känslorna sitter i fascian, för att det jag vill är att du ska röra på dig. Så här, ja, där är jag helt med dig. Det i sig är ju en fin intention. Vi vill att folk ska röra på sig och känna kroppen. Men det är liksom också första steget på en jävligt slippery slope. Som leder till att så här, nu ska du vet, bara skrika ut. Du ska gå på de här retreatsen och vi ska titta på varandra. Och vi ska vräka upp våra försvar. För jag vill gärna...
Min bild applicerar nog inte när det kommer till...
Precis.
Min håller sig till rörelse och friskvård och träning. Där och applicerar
jag, precis. Och det är där jag blir så här, om vi är rätt från början, om vi håller oss liksom till fakta från början, så behöver vi inte börja nufsa på de här sakerna som typ Human Garage, som har jättebra rörelser säkert med sina liksom snurriga grejer. Men de påstår ju att så här, det här är våra magiska patent pending rörelser. Ingen annan rör fascia som vi rör fascia. Och folk börjar där, de bara säger, men jag mår bättre i kroppen. Och Veronica är så här, ja, för att du rör på kroppen medvetet. Men de bara, nej, det är Human Garage-övningarna som gör att jag mår bättre. Och sen så nästa steg, det är att de säger att infertilitet orsakas av elbilar. Att för att bota din ofrivilliga barnlöshet så ska du köpa våra stenpåsar. Du måste köpa 7 stycken och en kostar $200.
Precis, men de har per min definition redan...
Nej, de är bedragare från början. Han har ju flytt landet för att han är ju verkligen bedragare på riktigt. Inte bara så här, en dum intention, bedragare på riktigt. Så det är det för mig att så här, jag hör när du pratar, du har liksom väldigt fin, vet, nyanserad gråskala. Medan jag är mer så här, svartvit. Så här. Nej, vi håller oss till det som är rätt för att förekomma. Men det är det som är så... Jag tycker också det är bra med poddformat, att vi kan liksom lyfta och prata och vrida och vända.
Precis.
Så jag är helt med dig. Ifall någon är så här, jag vill bara få folk att röra sig. Ja. Ja. Mm. Sänk tröskeln. Det är klart att vi vill att folk ska röra sig. Liksom.
Precis. Exakt så.
Okej. Okay. Så vi har kommit in. Och det tyckte jag också var så fint med fast speech. Att Gil efter några år gjorde the new fast speech. Att så här, nu har jag lärt mig mer. Och ni har sagt saker och jag har hållit på med det här. Nu uppdaterar. Det är också det att så här... Ingenting här är ju skrivet i sten, satt eller konstant. Det är det vi vet nu, låt oss utforska.
Precis. För det var det han såg och var det han liksom upptäckte då. Och när han slängde ut det då så blev det ju det som verkligen rörde om i grytan och fick många andra att bli väldigt fascinerade av det. Och på det sättet då verkligen få upp det på, återigen, horisonten sådär, så att fler hitta vägen dit åt och kunna bidra på sitt sätt, på det goda sättet då. Sådär. Mm.
Och hur vet du, har du sett, hur påverkar stress och ohälsa fascia och tvärtom, hur påverkar fascia vårt mående och vår hälsa?
Mm. Så då kan vi koppla tillbaka det här då som vi pratade, eller som det här grekiska, de olika orden, psykosomatik då, det här de facto att psyket och soman, kroppen, hänger ihop i ett och samma och påverkar varandra. Så mår jag dåligt, är jag ledsen, så får jag en kroppshållning därefter. Och det visar sig ju då att kroppen anpassar sig hela tiden efter det du ber den om. Så, eller egentligen det inputet du ger den, så sitter du ner framför en skärm hela dagarna ända med mycket flexion i höften, mycket tryck mot sittbenen, axlarna framme, huvudet framskjutet. Då tänker kroppen så, ja men det är väl så här den här personen vill ha det då. Så att jag anpassar mig därefter. Jag håller vävarna så lång och så kort. Samt att det är inte speciellt mycket studs eller rörelse i det här. Så att jag lägger inte till ett elastin eller de här kollena trådarna som vi behöver för att bli mer studsiga och mjuka och fullsamma, smidiga. Så att då fastnar ju kroppen i det där. Men sen kan det också vara den här åt andra hållet då, att på grund av att jag får en skada, jag får olika andra hälsoproblem, så fastnar kroppen i hållningar som gör att jag blir som hållen i en kropp som är ledsen, fast jag är ju egentligen inte ledsen. Men det matar liksom uppåt. Så att de ger och föder varandra hela tiden, de här olika systemen. Och den ena påverkar den andra. Och de påverkar varandra naturligtvis både positivt och negativt. Men bindvävens alltså grund, vad ska man säga, bas är ju det här att den blir ju stimulerad av mekanisk rörelse. Att vi faktiskt rör på oss då. Det är de här två cellerna i kroppen, eller i bindväven då, fasciocyterna och fascioblasterna som de heter, som där Karla Stecko har varit med och upptäckt en av dem. De består ju till 5% av bindväven består av de här två stycken cellerna. Där den ena då producerar mer kollagena fibrer och den andra hyaluronsyra för att det här ska liksom kunna glida så lätt och fint mot varandra. Och de har en kravspec, det är att vi vill bli belastade, annars kommer vi inte göra vårt jobb. Och med belastningen då, det är rörelse. Och också beroende på vilken typ av belastning det är så kommer de då jobba in olika typer av kollagena trådar samt olika mängder av den här hyaluronsyran. Och sen så har vi också åldern på det då. Det är att vi blir mer fibrösa ju äldre vi blir. Så det kostar väldigt mycket energi att driva en kropp. Och muskelceller kostar otroligt mycket energi att hålla igång. Och då tycker kroppen efter ett visst antal år att äsch, vad smidigt om vi byter ut alltså muskelfibrerna mot de här kollagena fibrerna istället. Så får vi samma styrka i strukturen. Vi tappar rörelse, vi tappar studs och spänst sådär, men det kostar så otroligt mycket mindre med energi, vilket gör att kroppen, man måste också förstå att kroppen är en ständig förändring. Man är inte samma människa när man vaknar som idag som vi var igår. Det har alltid skett någonting som är nytt, och vi måste också förstå att allting påverkar åt båda håll då. Så är jag stressad, ledsen, mår dåligt, så kommer det sätta sig i kroppen. Men har jag någonting då som har satt sig i kroppen, så kan det påverka mig lika negativt åt andra hållet. Så det är ju en ständig, alltså vrida och vända på det här myntet då. Vilken sida är det jag vill titta på för oss, eller förklara utifrån och se då. Det är också naturligtvis lite beroende på vilka världar man kommer ifrån. Så du och jag, du jobbar ju mycket mer då med det här, alltså utifrån då det upplevelsemässigt, det är mer psyk. Då, och jag jobbar mycket mer med somat. Men båda två märker, precis som du sa nu, att alltså, det är så mycket psyke, men det är så lite kropp neråt. Alltså, så. Och medan jag märker ju att i min klinik så det är lika mycket alltså, samtalsterapi som det är rörelseterapi. Då. Så, man måste in i ett liv och grotta och sådär. Och fråga tillräckligt mycket djupa frågor kring det. Och bara sådana saker som jag har nu fått lärt mig också de senaste åren av framförallt Monica Björn då, som är en framstående person inom det här med kvinnlig övergångsålder. Och så himla bra all hennes kunskap, allt som jag har lärt mig förstått av henne, som ger mig sådana stora insikter när det just kommer kvinnor i den åldern till min klinik och börjar förklara sak, och det är upp och ner och fram och tillbaka, så ingenting hänger ihop och jag blir lika förvirrad och de förstår ingenting. Och så har jag nu äntligen kommit till den och jag kan fråga, men får jag fråga, var är du någonstans i din övergång liksom? Och har du börjat uppleva någonting? Och då så, det är så många gånger som poletten har klickat ner för dem när de sitter, ja just det, jo men det har ju, och så, för också det är äntligen en kvinnofråga som har börjat lyftas nu riktigt ordentligt.
Verkligen.
Så, och tas in och tas i akt så, även om det är en väldigt speciell kvinnofråga, därför att varje kvinna, lika unik som hon är, lika unik är hennes övergång. Så hela den processen blir så enormt unik. Så man kan heller inte generalisera. Okej, här har vi en brud som är mellan liksom 50 plus. Sådär. Då gör vi alltid så här. Mm. Ja, det är inte riktigt så det funkar. Utan då måste vi se till vem är hon, vad hon gjort, vad vill hon göra, hur upplever, hur funkar kroppen, hur reagerar den, hur reagerar hon. Och så tar det därifrån. Så att... Så det är så fantastiskt sammanvävt allting. Och jag brukar se det lite som att kroppen inkluderat och knoppen är som det här garnnystanet som en katt har lekt med, som är helt så här. Så man måste börja, var är änden på det här någonstans? Så jag måste bara börja, om jag drar bara här så och ser, vad händer då med hela garnnystan? Då snurper det åt sig där, okej, inte riktigt, men drar jag här, nu börjar någonting lossna och då kommer jag åt den här biten och så kan jag långsamt och försiktigt, tåt för tåt och börja nysta i det här och se. Men man måste liksom börja prova och jobba med olika aspekter för att se vad händer, hur reagerar, hur mår och hur funkar personer i förhållande till det. Och det är ju det som är så spännande att få jobba med människor, det är just att det är ett mysterium varje gång. Ett litet, som man är lite detektiv sådär, på något sätt. Och där kropp, i det här fallet när jag jobbar med rörelse och smärta från rörelseapparaten då, så är det är som en liten brottsplats. Sådär. Här har vi offret knä, men vem är egentligen boven i det här dramat? Är det foten eller är det höften eller är det... Är det träningsmetoden som de gör eller är det själva knät som har liksom gett sig ändå? Så. Mm.
Och det tycker jag också, det är ett annat avsnitt. Men jag hade länge en tanke om att fysioterapeut enbart var så här, okay, ont i axeln, nu ska vi fixa liksom en rehabplan för ont i axeln. Men också har fått liksom verkligen insikt i hur mycket mer omfattande. Man kan ju också välja vilken inriktning och det handlar väl om vilket lärosätt man har gått vid, men att fysioterapi också är verkligen så här, okej, låt oss kartlägga livet, vad hänger ihop och vad också det emotionella och det finns en fantastisk bok som heter Psykisk trauma och där av Adrian Levyberg, Gabriel Beauchet och Thomas någonting och de Gabriel och Adrian, det är de som har startat de här autonom reglering och trauma vid kurserna vid KI.
Mm.
Och just som riktar sig mot fysioterapeuter men också psykologer och sådär. Och vilken bro fysioterapi kan vara och fysioterapeuter kan vara, har varit, är mellan så här, psykologer som bara pratar eller typ tränare som tränar. Det är som, jag har fått en nyfunnen respekt för ett skrå, verkligen.
Ja, och det, ja, för när man kommer ut från fysioterapiutbildningen så är man verkligen så här, oj, och hopps, och nu då? Därför att det är så ett brett spektra vad man kan jobba med. Så att man kan ju hitta alla sina inriktningar. Och det är nog, man har nog funnit det nu på senare tid att, precis som du säger, fysioterapin är en väldigt bra koppling mellan... det mer, alltså det som rör sig där uppe och det som rör sig där nere. Så. Och på min utbildning så var det mycket basal kroppskännedom.
Yeah.
Så, Umeå då, som vi hade. Och då tyckte man så här, men kom igen nu för fan. Det ska ju smälla och smattra när vi håller på här. Och så vidare. Och nu, 20 år senare, så då är jag liksom mycket mer där och inser att vi måste ta... Det är beaktning också. Det är inte flummigt eller liksom sådär töntigt. Utan det är den här fusionen mellan dem som blir det mest kraftfulla. Och där då, sådana saker som bindväven är en sån sak som verkligen blir den här konstruktiva... återigen det här, den faktiska men ändå så väsenfyllda. Den har både det här väldigt praktiska och sen det här väldigt speciella... svårförståeliga, mjuka, kraftfulla som de här som förenar det på ett sånt sätt då. Så att det är återigen kroppen som ett system, rörelseapparaten som ett system, bindväven som ett system, de reflekterar varandra hela tiden genom en människa så. Och sen handlar det bara om vilken ingång man vill ha från det forumet man jobbar, så hur man bemöter och tar hand om det då.
Och någonting som jag också tycker är viktigt, du pratade om det här med, ja, men med om vi inte matar kroppen med rörelse så kommer den liksom att börja formera kring det och när vi blir äldre så kommer den börja byta ut. Men återigen, kroppen är plastisk. Ja, att så här, vi kan inte gå tillbaka till att vara 3 år gamla. Alltså det, sån tidsmaskin kan vi inte mata. Men genom att börja mata med ny rörelse, börja ge ny information, ställa nya krav, så kommer, jaha, är det här? Och så kommer den börja anpassa sig till det. Så att det är aldrig kört. Jag brukar, liksom, emotionellt, psykologiskt och kroppsligt, det är aldrig kört. Vi kan alltid påverka och börja där vi är idag.
Precis. Ja, nej, men det är verkligen så. Och det är väl det som forskningen är väldigt överens om, det är att det är aldrig för sent att börja. Så rörelsen har lika god effekt på gammal som ung. Det är bara att det tar lite längre tid för den som har kommit upp sig i åren. Men effekten är fortsatt den samma. Det är spännande att effekten inte avtar när man tränar och rör på sig. Och då handlar det om att då måste jag hitta någonting som är tilltalande, som jag upplever ge mig någonting för den investerade tid som jag gör då. Och om man då kan hitta bindväven som på något sätt intresset, fokuset, alltså navet som man vill kretsa kring när man närmar sig träning, så är det ett jättetrevligt sätt. Då kan man ju liksom läsa på, förstå rörelser, testa olika, uppleva, känna, tycka att nu händer det saker i min kropp och låta sig vara guidad av ett intresse och nyfikenhet, vilket är kanske otroligt viktigt för att man ska låta bli ihållande och att man ska orka med det då. Bara en motivet, så jag vill ha rutor på magen hela vägen upp till ögonbrynen. Det brukar ju vara det här, det som driver människor, eller det klassiska, vilket håller i, ja, den motivationen vi kan hålla en eftermiddag ungefär. Men kan man hitta någonting som motiverar en mer och som skapar ett intresse där upplevelserna är annorlunda än bara det ytliga, då, den kroppsliga förändringen, man kan uppleva den inifrån istället, då blir det mycket mer ihållande och långvarigt ju.
Hur kopplar du fascia till interoception?
Då får du nog ge mig en större förklaring för vad du menar med interoception i det avseendet.
Interoception som vår förmåga att uppleva, uppfatta, känna vad som pågår på insidan. Inte bara så här glad, ledsen, utan också den fysiska upplevelsen du pratar om när vi rör på oss.
Ja, precis. Ja, det är väldigt svårt att avgöra, för vi vet ju inte riktigt var vi står nu i förhållande till det. För om man ska backa bandet, så sa man ju återigen från början att bindväven har ingenting med vårt nervsystem att göra. Så, punkt slut. Och sen så forskar man lite på det och sen så tittar man och så sa man, hoppsan hejsan, vi hade visst lite fel där. Det finns lika mycket nervändslut i bindväven som det finns i hornhinnan i ögat. Och det vet ju alla som har fått någonting i ögat, att oj vad det känns. Och att då bindväven har lika mycket receptorer. Och sen så reviderar man det en gång till och så sa att nej, det var visst fel. Det finns, jag vet inte hur många gånger, fler receptorer i bindväven än det finns i hornhinnan då. Så bindväven har ju ett enormt högt uppkopplat mot hjärnan. Men det är ju bara åt ett håll. Det är precis som hörseln, som synen, så matas vi med information från bindväven upp till hjärnan. Men eftersom bindväven är en så kallad non-living tissue, så den har ingen nukleus då som en cell ska ha för att den ska räknas som levande. Och den är inte död heller, därför att alltså då hade det inte, vi kan inte ha död vävnad i kroppen. Men den är icke-levande, så den är en passiv struktur som hela tiden skapas av en cell och som bryts ner av kroppens rörelser och tas hand om av kroppens naturliga så här destruktionssystem då. Så finns det bara matning uppåt ifrån nervsystemet till hjärnan. Och det är där vi står på något sätt nu och vet, och det är också Carla Stecco och hennes team då som har kommit på de här flesta av de här receptorerna, eller hittat de flesta receptorerna i bindväven. Därav har de också då italienska namn, vilket är så spännande. Sådär Pacini tror jag en av dem heter, va? Så. Och sen vad det innebär och vad vi kommer hitta härnäst kring det går bara att sia om, men som det ser ut nu och som vad man vet, så har jag nog inget bra svar på den frågan. Men det är inte omöjligt att det finns kopplingar eller bindningar mellan det där som vi ännu inte vet om, har sett eller hittat eller förstår vad de är och vad de beror på. Så att det är en öppen spelplan där. Men man kan ju föra ett resonemang kring det då och tycka att ja, men borde det inte vara på det här eller på det här sättet på grund av det ena eller andra. Men jag har ingen sån direkt liksom svart på vitt vad det skulle kunna vara som i sådana fall är den koppling de emellan.
Och jag tänker, vi har ju interception som är att känna in, sen har vi proprioception som är att förstå var vi själva är min arm lyft eller sänkt eller hur långt är det till den här vattenflaskan, hur tung kommer vattenflaskan vara, men också där borta se ett hus. Och proprioceptionen, jag brukar säga att om ögat är organet för synen så är fascian, bindväven, organet för proprioceptionen. Ljuger när jag säger så, eller har jag rätt?
Nej, det är ju dagens sanning det. Och det är ja, det man,
tack, ja. Bra. Då behöver jag inte skämmas.
Och det är det man vet, att det är ju det största sensomotoriska organet, tack vare de här fyra receptorerna då. Och jag brukar ju säga det, i min värld då så tillskriver jag bindväven tre olika egenskaper. Och den första egenskapen är det här, att det är den som håller oss samman. Så det är det mjuka skelettet som sitter på det hårda skelettet och som ger inom citationstecken plats och utrymme för kroppens alla effektorgan, det vill säga muskler, inre organ och så vidare. Den skapar lägenheterna, skapar staden som allting annat lever i på det hårda kalcifierade skelettet, så utrymmet. Den andra egenskapen är ju att den transporterar krafter, både genom det här att, som det klassiska, man tänker att en muskel som fäster via sina senor i skelettet så, och så drar muskeln ihop sig så, kommer skelettdelarna närmare varandra. Så den faktiska liksom dra-tekniken sådär. Men också att det är, har visat sig då, det här fantastiska tredimensionella gummibandet som kan lagra rörelseenergi. Så när vi sätter framförallt i löpning, men också dans, gymnastik, kampsport, allting som är flödande och studsigt, soma till exempel, så lagras rörelseenergi passivt i bindväven. Så det sträcks ut som ett gummiband och sen när vi vänder rörelsen så får vi den lagrade energin tillbaks då. Då måste man vända inom helst en halv sekund för att den där kraften inte ska liksom försvinna ut i vävnaden. Vilket gör oss då extremt energieffektiva. Det mest energieffektiva däggdjuret på den här planeten, bara en sån sak. Det finns inget annat däggdjur som kan röra sig så långt med så lite energi som vi kan, tack vare våran bindväv. Men den tredje då, vilket är den mest spännande, och det är den aspekten eller den egenskapen som jag jobbar med, att det är det här proprioceptiva. Så, den hela tiden föder våran kropp med information om var den är i förhållande till sig själv och i förhållande till gravitationen då. Så, och med vilken hastighet vi rör oss, och hela tiden då så hjälper den till också, precis som du säger, att vi kan på något sätt förutse, föreställa oss vad någonting kommer att hända, så att den hjälper till att armera oss för nästa rörelse som kommer. Återigen, göra oss så lyckosamma som möjligt. Och det är ju bindvävens uppdrag i det hela. Och det är just det proprioceptiva. Man brukar säga att det är som ett proprioceptivt mörker. Så när folk kommer till min klinik så är det som att kroppen har glömt av då, inom citationstecken, att den kan göra vissa rörelser. Hitta längd i höften, hitta längd på framsidan av bröstet, vad det nu kan tänkas vara, framförallt i foten, fötterna glömmer väldigt lätt av hur de kan röra sig och så vidare. Och då uppstår ett proprioceptivt mörker eller tystnad, för när det inte rör sig över ett område i kroppen, då kommer det heller inga signaler från det området om att det finns rörelse. Så det blir som de motoriska programmen har en karta över kroppen, det blir mörka fläckar. Så, det kommer ingen information från höften här, nej, då får vi försöka lösa det här på ett annat sätt, säger kroppen, och så blir det här kompensativ mönstret då, som kan ge olika typer av smärtproblem och förslitningsskador och så vidare. Och det som är så fantastiskt med de här mekanoreceptorerna, det är att ja, de triggas, precis som du säger, av att man sträcker ut en arm mot en vattenflaska, men de triggas också av extern beröring. Så du kan sätta ett par fingrar på kroppen och trycka ner i väven och på så sätt trigga de här mekanoreceptorerna. Mekanoreceptorerna registrerar både längd, men de är också till för att registrera smärta, så över en viss typ av stimulering så skickar de det som signal, eller tolkar hjärnan det som signaler av smärta. Så det är därför som massage eller viss typ av behandling kan vara lite smärtsam. Samma sak som alla diggar inte stretch, så därför att det kan också registreras som smärta när vävarna tas för långt och de här mekanoreceptorerna triggas för mycket då, så registrerar vi det som smärta. Men att jobba med en kropp, att kunna se en kropp var den saknar sin rörelse, kunna testa, att kunna öppna upp neurologiskt nu och inte fysiologiskt, alltså i vävnaden. För det här är också en sån ruggigt het potatis. Jag, när jag jobbar med en människa, releasar inte bindväv, jag släpper inte på någonting, jag kan inte förändra fysiologiskt någonting, vad jag vet, i en människas kropp. Så, men vad jag vet är att jag kan påverka deras nervsystem. Så när jag lägger mina händer på en människa och arbetar med deras strukturer, så kommer de uppleva i deras motoriska program förändring. Och det är när de får uppleva den förändringen och känna att oh, wow, det blev långt, eller oj vad det kan, det har, jag har upplevelse av min kropp på ett annat sätt. Bra, kom, nu tar vi den upplevelsen in i den här rörelsen och befäster det. Låt dina motoriska program arbeta. För det är först när nervsystemet är med som vi kan skapa en förändring. Därför att man har gjort, bara med tanke på, eller sådär då, att IT-bandet, det finns egentligen inte, men strunt samma. Det, utsidan av låret från höften ner till knät, så går det ett tjockt, tjockt band som är en del egentligen av hela den här bindvävstrumpan som är runt låret, som är lite för tjockat för att den ska kunna ta så fruktansvärt stora krafter. Man har skurit ur det ur icke-balsamerade kroppar som man hängt upp över 100 kilo i det, och så förändras det inte någonting överhuvudtaget. Så att då tro att när jag trycker på mina händer eller när någon rullar över en rulle, att det skulle förlänga den bindväven, det är inte sant. Men vad det gör är att det stimulerar bindväven i det levande avseendet. Sen är det jättedumt att jämföra död och levande. Det är
etiska svårigheter ser jag dock med att jämföra med levande vävnad. Men jag förstår, absolut.
Ja, precis. Men det är bara för att man svart på vitt ska. Liksom, sådär. Men, och för en person kan ändå säga att ja, men jag rullar ut sidan av låret och så plötsligt så känns det som det är längre. Ja, och det är det som är grejen. Din upplevelse av att det är längre och du kan röra den längre. Och det är där då som det proprioreceptiva, proprioceptionen då, det är den som är i min värld den största behållningen kring det som vi nu pratar om i fascia, som verkligen ger så otroligt mycket. För det är ett så fantastiskt konstruktivt verktyg som kan tillföra så enormt mycket till då just ett nervsystem. För det är på något sätt det som är kärnan i oss.
Och jag, jag vill bara säga att jag hade ett avsnitt med Magnus Ringberg för några
år.
Och då pratade vi precis specifikt om smärta. Vad är smärta? Mm. Och att det inte finns smärta i kroppen, utan smärta skapar hjärnan. Och att det här kanske för många, alltså dels var det svårt, jag tänker det paradigmskiftet, men också att så, men jag har ju smärta på riktigt. Ja, ingen säger att din smärta är påhittad, men smärtan sker inte i handen, utan smärtan, det är, som du säger, det är tryck på, receptorer skickar till hjärnan, hjärnan tolkar och skickar ut signalerna.
Yes.
Och min poäng är att gå tillbaka till, ja, och det jag ofta återkommer till i podden, och någonting som jag verkligen, det här, för du pratade förut om att, så här, att ord är skalpeller, och jag håller med dig. Och så håller jag inte med dig. För när du pratar om det här med nystanet, för mig så är det orden. Att så här, orden hjälper oss att nysta. Men sen behövs, och vi behöver orden för att nysta. Vi behöver orden för att gå till den här brottsplatsen. Men sen behöver vi släppa orden. Så orden kan vara liksom vägen in. Men kroppen måste också få vara med. Och kroppen måste vara vägen in. Så de här två måste mötas. När vi bara kroppar eller bara ordar, då kommer vi aldrig, just för att vi är inte en samling av legobitar. Vi är system som påverkar varandra och påverkas av varandra. Och ett system existerar inte i ett vakuum. Så när du säger att du, ja, men där pratar om release, att det är ju väldigt, väldigt stort inom liksom fascia och särskilt vissa embodied sfärer. Att så här, vi ska releasa känslor, releasa trauma, releasa kroppen och allting blir längre. Så mycket av det har också med trygghet att göra.
Mm.
Att så här, vad är det, varför... Och nervsystemet, okej. Okay. Jag bara samlar ihop mig för röd tråd för lyssnare och för dig. Att ibland så pratas det om nervsystemet som att nervsystemet är fritt från hjärnan.
Mm-hmm.
Och jag är så här, fast hjärnan är den viktigaste delen i nervsystemet. Mm. Eller, okej, vi tar bort den viktigaste. Men det är den övergripande, det är chefen, det är centralen i nervsystemet. Att skulle jag skära av armen, eller skulle jag skära av alla nerver i armen, de nerverna ute i armen skulle inte fortsätta fungera, men hjärnan skulle fortsätta fungera.
Ja, visst.
Och hjärnan har den här fantastiska processorförmågan, men den är ju helt värdelös om vi inte hade haft kroppen. För kroppen samlar in all information till hjärnan och den gör sina prediktioner, den skickar ut sina signaler. Så att igen, att säga att hjärnan är enbart det som behövs är också helt inkorrekt. Mm. För att vi behöver alla våra system. Så när du tar på dina patienter, när du hjälper dem att så här använda sin proposition eller sin kroppsnärvaro, aha, har jag ett ITB-band? Har jag en kropp? Kan jag vara kvar i det här? Oj gud, vad, här är jag och Linus, han är så otroligt förtroendegivande och jag har tagit tid för mig själv och jag känner min kropp. Oj, och jag tänker det här att med det sensoriska cortexet, där vi har liksom, den främre delen som är liksom det motoriska cortexet som vi kan röra oss med och den bakre delen som är det sensoriska. Här har jag en kroppskarta av var är mina läppar, var är mina axlar, var är min rumpa, var är mina tår. Och när du går in då och behandlar så, liksom, så lyser den upp. Jaha, precis, nu ser de här skuggiga delarna. Jag ser det som en så här Civilization 4 eller typ Warhammer, man spelar tv-spel, man var liten, att så här, allting helt svart, sen går jag utforska till höger, då liksom lyser det upp på kartan, ah, nu har du varit här och besökt det, och sen går du liksom vidare, att helt plötsligt så får hjärnan tillgång, precis som du säger, den får ju tillgång, ja, vi har den här kroppsdelen, då behöver inte nerverna chansa, då behöver inte hjärnan chansa, då kan de slappna av, och det är klart att det känns längre, för att nerverna behöver inte bara spjärna emot för ett område som den chansar om i mörker.
Nej, precis. Nej, och det är just det, att precis som du säger, det är nog så också att man tillför ett, även en medvetenhet som i sin tur då skapar en känsla av trygghet och lugn i kroppen där man plötsligt kan börja uppleva och inte vara rädd för att nyttja de delarna. Sådär. Att våga ta den här platsen och så vidare. Och det har jag också en sån väldigt viktig del. Vi talar om det här med språket då. Så det är hur du, när du väl måste använda orden, så måste du också väga dina ord på guldvåg. För hur du säger dem och vilka ord du säger kommer spela som fantastiskt avgörande roll för hur det landar. Så i min klinik så är negationer förbjudna då.
Mm.
Det är det här med halvtumma och halvfulla glaset. Så att en kropp kan aldrig vara svag, den kan bara bli stark. Så jag säger aldrig till någon att liksom, oj vad du är svag här, utan du vet, med den här övningen så kommer du bli så stark i det här. Och ingen är någonsin stel, utan när vi gör de här rörelserna så kommer du få jättemycket härlig längd. Så det är hela tiden det där. För jag har ju så många som kommer från andra terapeuter. Och det klassiska terapisättet att arbeta, det är att man beskriver kroppen utifrån negationer till korta kommanden.
Och hoppas att det
ska, ja, och hoppas att det ska motivera patienterna att ta sig från det negativa till. Men det är ingen som blir hjälpt av att konstatera någonting. De är fullt medvetna om att de är stela, svaga, har ont. Jag behöver inte ställa mig där och stampa i samma grop och gräva den djupare. Jag är den som behöver hoppa ur gropen och sen så titta över kanten och den här processorienterade resan framåt. Så. Och det är återigen också en sån här rolig grej som, jag vet inte om det är kulturellt där jag bor, men kvinnor här tenderar till att säga han om sin kropp.
Oj!
Ja, visst.
Har jag aldrig hört, det spännande.
Jo, ja, visst. Så när man pratar om sina kroppsdelar så många gånger så har det glidit ur liksom han och de pratar om knä, fot och sådär. Och det där har jag gjort en grej av. För lite för mig är det så att när folk kommer till mig så är det parterapi, säger jag mycket som. Det är kroppen och så är det personen och de två ska hitta varandra igen, förstå varandra, uppleva. Det är liksom, för mig är det parterapi. Där kroppen aldrig har fel. Så jag tar alltid parti med kroppen. Men utan att visa det för personen. Så. Utan jag försöker medla dem däremellan. Sådär. Och där, när man måste prata om kroppsdelar, så säger jag hon.
Mm.
Om kroppsdelar. För hos kvinnor är relationer mycket viktigare hos män. Alltså kvinnor har relationer som en högre uppsatt så viktig del än vad män har. Och att då prata om en kvinnokropp som att hon är flera kvinnor som har relationer med varandra. Du vet, när de tittar upp på en som att man vore en fullständig galning när man säger det. Men sen när man märker att det landar hos dem utan att han pratar liksom inte det här för att vara strunt. Utan det låter ju logiskt och det låter. Och många blir då lite charmade av sådär att, ja men, man säger hon om hennes knä eller så vidare. Och då återigen så kan de mycket lättare skapa en relation med den kroppsdelen. Sluta tycka illa om den och istället då kunna liksom, ja, ta det till sig och börja jobba med det på ett annat sätt. Så. Och det är väldigt spännande. Och hela tiden, det här hör jag hela tiden hur folk väljer då. Har man nyligen fått ont i sitt knä så kommer man och säger hej, jag har fått ont i mitt knä. Så. Är det ett gammalt surknä som folk har haltat runt på i flera år så säger man hej, jag har ont i det där knät. Då finns inte mitt kvar
nej.
I språket. Det är inte, för jag har tagit sån distans ifrån det där jävla surknät som bara bråkat med mig alla år. Och då måste jag på något sätt i språket också bryta upp det där lite och börja prata om det som att det är en god vän och någon som liksom dött, så man lindar in det. För då, och det är spännande, det går inte att värja sig för det. Alltså folk blir, alltså, men så måste man göra det på ett väldigt väl avvägt sätt så att det inte blir alltså, för mycket eller så av det då. Och det, så det är jättespännande det här med språket, hur man väljer att framföra de fynderna. Så där som är. Och det är också, visa, kan du se, min bänk står ju precis bakom där. Så ser jag att det är en liten vit bänk under den. Så när mina patienter kommer till mig, då sätter de sig på den bänken med fötterna på den vita pallen. Och jag sitter på en pall lägre än vad de gör. Därför att jag är auktoritär dem när de kommer hit. Så jag är den som kan, jag är den som kommer, de kommer klä av sig framför mig. Så, jag vill i rummet sänka min auktoritära nivå genom att de får sitta högre och de måste absolut ha någonting, de får inte sitta och dingla med fötterna för då hamnar de på barnnivå så här. De sitter högre än mig med fötterna på någonting, jag sitter på en pall lägre. Då jämnar vi ut det där, min auktoritära roll sjunker så och så kan vi mötas på ett mycket liksom mer neutralt plan så där. Vilket jag har, under alla år har jag upptäckt att alla de här små justeringarna gör att då öppnar sig människor, då kommer jag djupare in, jag vinner förtroendet, de litar på det jag säger, de gör det jag säger, för det är ju det som är det avgörande för att det överhuvudtaget ska bli någonting av det här då, integreringen av rörelserna. Så det här med språket, det är det absolut mest intressanta, alltså det har sån otroligt stor betydelse.
Det färgar allt.
Mm, det är det.
Så skada kan ju vara en anledning. Jag tänker, jag jobbar många med trauma som just distanserar oss från vår kropp, från att uppleva, från att känna. Jag tänker också frånvaro av dialog. Alltså jag spelade fotboll och basket när jag var liten, har gymmat, yogat, jag har alltid rört mig, så för mig, och sen har jag känt mina känslor i tusen och i alla möjliga olika färger, så att jag har liksom inte kunnat inte känna min kropp. Jag har inte alltid varit vän med den, men jag har liksom... Och så märker jag så många som... Ja, men det här, huvudfotingar. Att det är, vet, knappt ens... Vet så här, knappt ens jag är kissnödig. Den signalen går knappt ens upp, liksom.
Nej.
Vad har du sett är olika anledningar till den här distansen till sin kropp? Och vad kan vara... Framför allt, så här, vad kan vara... Vi tar det här salutogena. Hur kan vi hitta tillbaks, vägen tillbaks till kroppen?
Så att jag har ju jobbat på ett väldigt speciellt ställe för många år sedan nere i Stockholm på ett gym där där det fanns väldigt mycket av dem som hade väldigt mycket pengar gick på det här gymmet. Så. Och det här var ett sånt gym där man bara fick komma in på rekommendation. Du kunde inte gå upp och knacka och säga hej, kan jag få bli medlem här? För det var, alltså, gymmet var ju dolt. Det gick inte ens hitta dit om du inte visste exakt var det var någonstans. Så. Och gymmet har funnits sedan 80-talet och då har det blivit ett generations också, så mamma och pappa bjuder med barna som kommer. Och där märkte jag att personer som har vuxit upp i paradlägenheter i centrala Stockholm, där antagligen varenda vas som står i rummet är värt hur många miljoner som helst, som har varit begränsad i sitt sätt som de kan och får röra sig på, saknar en kroppslig utveckling. Det vill säga, var en herre, han var ju 20 plus någonting, men han var som att han vore 7 i kroppen med hur han hade koll på sina liksom så. Det var absolut inget fel på honom. Och han, alltså det gick jättebra, tränare var bara att den kroppsuppfattningen tror jag var så extremt begränsad av hur han hade fått röra sig som barn. Så. Alltså du kunde inte vifta och veva, fick inte göra kullerbytter i den där paradlägenheten eller bland de här dyrgriparna som fanns där. Och man ska antagligen då säkert så här att ja, man ska sitta fint med knuten fluga. Så. Medans då bondungar som är uppvuxna med skit under naglarna och sår och över hela kroppen och blåmärken får ju en helt annan sån typ. Så att miljön för där man växer upp tror jag påverkar något så otroligt mycket. Bara det här att växa upp i en stadsmiljö kontra en naturmiljö där du har tillgång till gräs och grus istället för asfalt och betong tror jag påverkar enormt mycket. Men sen så finns det de som bryter parkour till exempel då, som är det här att röra sig på det sättet fast i den urbana miljön då, så vidare, i det hårda, skapa de här mjuka fantastiska rörelserna i det hårda. Så människan har alltid en väg framåt, men vi vet att arkitektur påverkar också väldigt mycket psyke. Det finns väldigt spännande forskning kring hur hus är byggda, hur det påverkar hur vi mår. Så det visar sig att de här miljonkomplexerna är inte är helt liksom toppen, de här skyskraporna som står, som blev då för man behövde skapa. Det är trångt, det är mörkt, man sparar in på fönster, sparar in på ljus då. Så det finns jättemycket forskning också kring hur ren arkitektur, det här med öppet, ljust, fräscht som det ska vara. Vi vet, alla vill ha stora, det finns ju ingen som vill bo i en bunker med små fönster, därför att det påverkar oss också jättemycket. Så miljön runt omkring oss påverkar kroppen, miljöns möjlighet att röra oss fritt, att utmana oss, påverkar ju otroligt mycket. Så ja, det finns mycket som man kan göra för att förändra och förbättra förutsättningarna för då att bli mindre huvudfoting. Sådär, att man, för är man kapslad rent fysiskt så kommer man inte kunna att ta den platsen i kroppen som man faktiskt kan ta om det är så att man får spela fotboll och snubbla och slå sig och lära sig allt den hårda vägen. Så att, men vi ser också att i de urbana miljöerna man satsar jättemycket på ytor där barn kan röra sig och leka och så. Det är inte bara en gungställning med två gungor och sån här vippbrädan, utan nu är det ganska avancerade saker som finns för att man just ska kunna få utveckla sin förmåga till rörelse. Alla de här utegymmerna som dyker upp. Nåväl, för att det visar sig att investerad krona där inte var så hemskt. Folk utnyttjar tyvärr inte utegymmerna så mycket som man kanske hade hoppats på.
Och jag tänker också att variera rörelse. Som sagt, jag har ju tränat ganska länge, men i år så började jag ha tänkt på det länge, men skjutit fram ut olika anledningar, började år med thaiboxning.
Oh,
och hur
mild sysselsättning.
Nej. Nej, men jag har en personlig tränare, så det är bara han och jag. Och jag har noll intresse av att gå match. Jag tycker bara det här snabba och verkligen så här förny. Ja. Och verkligen, jag bara, okej, jag vill utmana min, jag har, du vet, inte tränat, men skivstång och du vet så här, jag lärde mig att frivända själv och så här, så, men allting har varit väldigt sagittalt. Mm-hmm. Det har varit också väldigt fortfarande inom min liksom, så här, jag känner mig väldigt trygg i den här zonen. Och när jag då började med thaiboxning så var jag fortfarande trygg, men jag kan säga att jag var den sista millimetern av min bekvämlighetszon. Jag var, den första gången var jättejobbig. Jag hade, du vet, så mycket samtal med mig själv om mitt egen värde, och jag hörde röster, du vet, inte röster som att jag behövde, men alltså, du vet, jag pratade med mig själv. Och väldigt trygg, väldigt professionell tränare, vilket gjorde mig att säga, men jag vill jättegärna fortsätta. Men även då ifall jag har väldigt mycket rörelsevana inom en viss, inom vissa, yoga, gym, springa, kettlebell. Jag var liksom inte låst heller. Nej, men precis. Men det här var så ovant för mig. Så mitt nerv, alltså de första gångerna, mitt nervsystem var, vad gör vi här? Och du vet, jag kunde knappt ens, du vet, hur ska jag slåss? Det var så mycket saker som pågick, och så intressant att bara, vad håller jag på med? Var är min kropp i rummet? Vad är snabbt, vad är långsamt? Var jätteintressant och så lärorikt att få röra mig på ett nytt sätt.
Och den träningsverken du fick första gången, jag kan tänka mig.
Ja, men jag kan fortfarande...
I händerna. Man kan få träningsverk när man boxar på ett sånt sätt i händerna som inte...
I magen av att bara så här, vrid upp din höft när du sparkar på säcken. Och jag bara, okej. Okay. Och sen ska jag starta ifrån. Och sen bara, jag kan inte andas på 2 dagar för att jag har använt min mage på ett helt nytt sätt. Och det är så coolt. Det är så coolt hur snabbt kroppen lär sig.
Ja, det är det.
Så sen behöver inte alla börja med thaiboxning. Men jag tänker att så här, om det du har gjort är att promenera jättebra. Det är liksom ingen skugga på att promenera. Men det är också väldigt sagittalt. Det är liksom så här, vänsterfot, högerfot, vänsterfot, höger. Då kanske vi vill börja med soma mus eller, eller dans. Eller vet, så här, jag vet inte, någonting där vi får gå lite åt sidan och få vrida oss lite. För bindväven, men för musklerna, för nervsystemet, för hälsan. Det här, vad sa du, polykultur?
Ja, polykultur. Ja, det är ett jättefint ord istället för monokultur. Och det är samma sak, det är den här polykulturen, den är verkligen hemligheten. Och vägen till framgång när det kommer till att skapa en förändring i kroppen, att tillföra någonting nytt och göra det långsiktigt, det är just att variera sig, men också att göra det lite och ofta. Så när mina patienter får övningar så är det ju, jag knyter alltid till tandborstning. Så du måste göra den här stretchen eller den här balansövningen eller den här koordinationsövningen efter att borsta tänderna, när du borstar tänderna. Vissa stretchar går faktiskt att göra medan man borstar tänderna och så vidare. För borsta tänderna gör man lite ofta, lite ofta, lite ofta. Det är inte så att du sparar upp tandborstningen till fredag eftermiddag och så borstar en halvtimme. Så. För då hade du inget tandkött kvar. Och det är samma sak med, vill du skapa en lugn och fin förändring som blir ihållande och som inte tar den mentala platsen och som inte går för fysiskt fort in i kroppen så att den studsar tillbaks därför att nej, det här är ingenting som vi kan eller gör. Lägg till lite ofta, lite ofta, lite ofta. Sådär. Men på tal om bindväv och thaiboxning då, alltså du har ju den perfekta studien av bindvävens, den här att kunna lagra upp och leverera rörelseenergi, framförallt i sparken där, och när det kommer från den här, när höften kommer först och sen så kommer hela benet som en pisk snärt efter, och det är ju hela den här bindvävssträckningen som får liksom den här enorma kraften att gå genom höften in i benet och sen landa i en säck och inte en stackars människa. Har du köpt de fina, fladdriga, glansiga shortsen än då?
Nej, det har jag inte. Det har jag, nej, inte. Jag har mina helt vanliga yogaträningskläder.
Det kommer.
Jag har ju, vi är mot slutet. Jag har ju ställt, liksom förberett massa frågor, typ.
Ja.
Hur kan fascia vara en bärare av skyddsmekanismer? Hur ser du på sambandet? Och det blir så tydligt också, det visste jag ju innan, men det blir så tydligt när vi pratar att dels är svaret, det beror på, och dels är svaret att så här, det går inte att säga så, för att fascia är inte ett egen levande system som är avskilt från allt annat, utan det är en samverkan mellan de här olika delarna.
Mm, exakt så det är. Det är återigen bindväven, återigen, vi kan sammanfatta det. Så svaret på de här frågorna kan vara, ja, antagligen, kanske, vi vet inte. Men det vi vet, det är att bindvävens absoluta huvudfunktion är återigen den här nobla uppgiften att göra livet så himla enkelt som bara går för alla andra celler i kroppen. Den har verkligen, den är tjänaren på något sätt i kroppen till de andra cellerna. Den är bäraren av möjlighet. Och det som är så fantastiskt med det, då kan man ju flippa på det och så säger man så här, okej, vi vet att bindvävens huvuduppgift är att få alla andra celler att må bra i kroppen. All right. Hur påverkar jag bindväven? Jo, genom att röra på mig. Så när jag rör på mig, då skapar jag förutsättningen för att ge mig själv den absolut bästa innovationssekt och bindväven. Och den bindväven kommer göra allting för alla andra celler för att få dem att fungera, må så bra som möjligt. Så att enkla svaret är ju alltid att det är träning och rörelse på rätt sätt, på ditt sätt, efter dina behov, dina möjligheter, dina förutsättningar idag, med dina tankar och idéer om vad du vill vara imorgon då, som är den absolut bästa vägen framåt i princip till alla lösningar. Alltså det är återigen så kommer forskningen pek ju ständigt igen på att, vad ska vi ta, här, piller, pulver, får vi prova träning, fasen, det funkar bättre eller lika bra som sådär. Det finns jättemycket forskning till exempel där man då ser att vissa operationer som till exempel kranskärlsoperation, ballongvidgning, i vissa lägen så funkar det lika bra, säger man, att träna, för då bygger kroppen kranskärl, nya kranskärl själv kring blockaden som är. Det ska vara milda varianter då. Och då blir jag så fruktansvärt irriterad när de säger det fungerar lika bra. För det är skitsnack. Att träna är ju 10 000 gånger bättre än en operation, även om resultatet blir detsamma. För en operation kommer, visst, det här kranskärlet, blockaden, borta, men allt det negativa med att skära i en kropp, att vara sövd hela den, att bara vara på pilla på hjärtat har ju visat sig kan ge depression. Så. Medan att träna kan bygga en nytt kranskärl runt blockaden och alla de tusentals fördelar då som också träningen sen ger i form av allting. Alltså det går inte ens, alltså att man ens säger det är lika bra. Det är så dumt så det liknar ingenting. För träning är alltid bättre om det är ett alternativ.
Och jag vet att det sitter folk här som har lyssnat och de tänker, men vilken övning, vilken rörelse är bäst för min fascia?
Och det är den rörelsen som du blir glad av. Det är så himla enkelt det är. Det är inte svårare än så. Du ska aldrig träna någonting som du inte längtar efter. Visst, det är jättebra att ha disciplin, men det är skillnad på disciplin och tvång. Så, att tvinga dig in i rörelse, för du vet att du kommer inte fortsätta med den. Ja, du är disciplinerad och tar dig till gymmet så många dagar i veckan, det och det är klockslaget, och du älskar att vara på gymmet. Det är skillnad det. Eller att du älskar din promenad med hunden. Den typen av att vara regelbunden i sin träning. Men så länge du upplever att du älskar det, att du får någonting ut av att du tycker om det, kanske inte i stunden, men resultaten eller känslan efteråt i alla fall, det är den bästa träningen. Och den bästa träningen är också den som blir av. Det är så himla enkelt. Nu trillar min nästa patient här inom 10 minuter.
Yes, helt rätt. Jag skulle bara precis säga ja. Tack så mycket för idag. Vi sätter punkt på det. Och om man vill veta mer om dig, hitta dina böcker, lära sig mer, vart hittar man dig?
Då är det lättast att hitta mig på Instagram och då söker man på Soma by Linus så finns jag där.
Toppen, jag länkar till det. Du ska få ha din patient. Tack så jättemycket för att du delar med dig av Linus.
Tusen tack, Veronica. Så himla trevligt. Vi hörs igen.